Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Bioinformatics for Dummies är en engelskspråkig introduktionsbok till bioinformatik skriven av Jean-Michel Clavery tillsammans med Cédric Notre Dame. Den utgåva som hör till ISBN 47-098-57 är den andra upplagan, publicerad under 2000-talet. Och riktar sig främst till nybörjare som vill använda biologiska databaser och webbaserade analysverktyg. Bokens ämne är mötet mellan molekylär biologi och datorstödd analys. Istället för att kräva avancerad programmering visar den hur man hittar, jämför och tolkar DNA, RNA och proteinsekvenser. Den går från grundläggande databasfrågor till sekvenslikhet, multipla alignments, proteiners tredimensionella strukturer och fylogenetiska träd. Formen är en praktisk handbok typisk för Fordummies-serien med stegvisa arbetsflöden och råd om vanliga misstag. Syftet är inte att ersätta en akademisk kurs i statistik, algoritmer eller molekylär biologi. Syftet är att ge läsaren en begriplig orientering och en användbar metod för att börja arbeta självständigt med offentligt tillgängliga bioinformatikresurser. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, biologiska databaser som utgångspunkt för analys. En central utgångspunkt i boken är att bioinformatik börjar med att ställa rätt fråga till rätt databas. Författarna skiljer mellan nukleotidata, proteinsekvenser och mer specialiserade resurser. Det är viktigt eftersom en DNA-sekvens, en transkriberad RNA-molekyl och ett protein beskriver olika nivåer av biologisk information. Databaser innehåller inte bara själva sekvenssträngen utan också uppgifter om organism, experimentell bakgrund, funktionella kommentarer och hänvisningar till tidigare arbete. Boken behandlar därför sökning som en tolkningsuppgift, inte som ren informationshämtning. En träff med ett välkänt gennamn kan exempelvis avse olika arter, genvarianter eller annoteringar med olika kvalitet. Läsaren uppmanas att kontrollera postens sammanhang innan den används vidare. Det praktiska perspektivet var särskilt relevant när boken kom, eftersom biologiska data redan växte snabbare än enskilda forskare kunde överblicka. Samtidigt är grundprincipen fortfarande giltig. En bra analys kräver spårbara data och en förståelse för var uppgifterna kommer ifrån. Boken sänker tröskeln genom att visa hur webbresurser kan användas utan lokala installationer, men den förmedlar också en viktig begränsning. Databaser är sammanställningar som förändras över tid och deras kommentarer bör granskas kritiskt. På så vis blir databassökning både ett första praktiskt moment och en lektion i biologisk källkritik. För det andra, enskilda DNA- och proteinsekvenser ger olika typer av ledtrådar. Boken ägnar egna delar åt arbete med en enda DNA-sekvens och en enda proteinsekvens. Den uppdelningen är sakligt motiverad. DNA kan bära signaler om kodande regioner, regulatoriska avsnitt och riktningen för en möjlig gen, men en rå nukleotidsekvens är svår att förstå direkt. För att kunna resonera om genprodukt behöver man ofta identifiera läsramar och översätta en möjlig kodande sekvens till aminosyror. Proteinsekvensen kan därefter ge en annan typ av information. Vissa mönster, sammansättningar och bevarade segment kan antyda att proteinet tillhör en viss familj eller innehåller en funktionell domän. Bokens praktiska poäng är att analysen bör gå i flera led. Man ska inte dra en funktionsslutsats från en kort träff eller ett enskilt motiv utan väga samman sekvensens längd, likheter med kända proteiner och övriga biologiska uppgifter. Detta är ett tidigt exempel på ett arbetssätt som fortfarande präglar annotering. Datorverktyg producerar hypoteser medan biologisk tolkning avgör hur starka de är. För nybörjaren gör boken också en svår idé konkret, nämligen att samma biologiska fråga kan belysas på flera informationsnivåer. DNA berättar om arvsmassan, protein om den möjliga molekylära funktionen och sambandet mellan dem måste granskas snarare än tas för givet. Kapitlen betonar därför både handgrepp och försiktighet i slutsatserna. För det tredje, likhetssökning och alignment som grund för jämförande tolkning. Sekvensjämförelse är bokens mest centrala analytiska tema. När en okänd DNA- eller proteinsekvens liknar en redan beskriven sekvens kan likheten ge en ledtråd om gemensamt ursprung eller möjlig funktion. Författarna behandlar både sökningar mot sekvensdatabaser, parvisa jämförelser och multipla sequence alignments. Dessa metoder fyller olika roller. En databassökning hjälper läsaren att hitta närliggande kända sekvenser. En parvis alignment gör det lättare att granska exakt vad två sekvenser överensstämmer eller skiljer sig. En multipel alignment kan synliggöra positioner som är bevarade i flera besläktade sekvenser. Sådana positioner är ofta biologiskt intressanta, men boken ger inte stöd för den förenklade idén att varje likhet automatiskt bevisar funktion. Resultat beror på bland annat sekvenslängd, databasens innehåll, artfördelning och hur alignments byggs. Därför tar den även upp redigering och publicering av alignments. En dåligt justerad region kan påverka hela den fortsatta tolkningen, särskilt om resultatet senare används för evolutionära analyser. Bokens styrka ligger i att den gör det tekniska arbetsflödet begripligt utan att låtsas att verktygen är ofelbara. För en läsare innebär det ett konkret sätt att gå från en sekvens till en rimligt avgränsad hypotes. Det är också en introduktion till jämförande biologi, där kunskap om en molekyl ofta växer fram genom systematiska jämförelser snarare än genom en isolerad observation. För det fjärde, struktur, RNA och fylogeni breddar analysen bortom den raka sekvensen. I de mer avancerade kapitlen visar boken att bioinformatik inte enbart handlar om att läsa bokstäverna i DNA och protein. Proteiners tredimensionella struktur behandlas som ett sätt att förstå hur avlägsna delar av en sekvens kan samverka i en fysisk molekyl. Strukturanalys kan hjälpa till att identifiera väckning, bindningsytor och möjliga funktionella områden, men den kräver också återhållsamhet. En datorgenererad eller jämförande strukturmodell är en modell, inte samma sak som en experimentellt bestämd struktur. Boken introducerar detta område på en nivå där läsaren kan förstå nyttan utan att behöva behärska all fysik bakom metoderna. RNA får ett separat utrymme, vilket är relevant eftersom RNA ofta fungerar direkt i cellen och kan ha strukturella egenskaper som inte fångas av en enkel DNA-orienterad analys. Slutligen behandlas fylogenetiska träd, där sekvensskillnader används för att föreslå evolutionära relationer. Här blir kvaliteten på den underliggande alignmenten avgörande. Ett träd är inte en ren avbildning av historien, utan resultatet av data, urval och metodval. Genom att koppla samman struktur, RNA och fylogeni visar boken att biologiska frågor kan kräva flera perspektiv. Den som bara söker en gen missar ofta sammanhanget. Den som däremot väger samman sekvens, molekylär form och jämförelse mellan organismer får en bredare och mer prövbar förståelse av materialet. Slutligen, webbobservrar och praktiska regler för reproducerbart arbete, Bioinformatics for Dummies, bygger medvetet på webbaserade tjänster och serververktyg. Det gör boken tillgänglig för läsare som inte kan programmera eller administrera egen programvara. Vid tiden för den andra upplagan var detta en tydlig praktisk fördel. En person med en dator och internetanslutning kunde söka i stora databaser, köra sekvensjämförelser och få analyser utan att installera omfattande paket. Bokens råd om användning av servrar är dock mer än tekniska instruktioner. De pekar mot god arbetsdisciplin. Läsaren behöver veta vilken sekvens som skickats in, vilka inställningar som används, vilken databas som genomsökts och när analysen gjordes. Annars blir resultatet svårt att kontrollera eller återskapa. Samma princip gäller idag, även om moderna arbetsflöden ofta använder kod, molntjänster och automatiserade pipelines. Boken lyfter också fram behovet av att välja resurser efter uppgift. Ett verktyg som är lämpligt för att hitta avlägsna proteinlikheter är inte nödvändigtvis lämpligt för att bygga ett fylogenetiskt träd. Den praktiska begränsningen är att många konkreta webbtjänster och databaser från 2006 och 2007 har förändrats, bytt namn eller ersatts. Därför bör nutida läsare se de specifika meningarna som historiska exempel. Däremot är metoddisciplinen hållbar. Dokumentera arbetsgången, kontrollera indata, förstå resultatets räckvidd och jämför flera informationskällor innan en biologisk slutsats formuleras. Sammanfattningsvis, boken passar bäst för studenter, laboratorieanställda, biologer och andra nybörjare som behöver förstå vad bioinformatikverktyg faktiskt kan användas till. Den kan också vara värdefull för läsare med viss datavana men begränsad erfarenhet av molekylärbiologiska databaser. Den praktiska nyttan ligger i att den förklarar ett sammanhängande arbetsflöde. Man börjar med en sekvens eller en biologisk fråga, söker efter relevant information, jämför data och granskar hur starka slutsatserna verkligen är. Läsaren får därmed ett språk för att diskutera databaser, alignments. Strukturmodeller och fylogenetiska träd utan att först behöva lära sig programmering eller avancerad matematik. Jämfört med många introduktionsböcker i bioinformatik utmärker den sig genom sin uttalat handfasta och webbfokuserade ansats. Den försöker inte vara en fullständig lärobok i algoritmer, statistik eller genomik. Istället översätter den vanliga analysuppgifter till hanterbara steg och förklarar varför stegen spelar roll biologiskt. Det gör den särskilt användbar som första orientering eller som komplement till mer tekniska kurser. Samtidigt måste den läsas med hänsyn till sin tid. Den andra upplagans konkreta resurser, databaser och internetprogram är delvis daterade. Moderna läsare behöver kontrollera aktuella verktyg och dagens standarder för datahantering. Ändå består bokens viktigaste värde. Den lär ut hur man går från rå sekvensdata till försiktigt underbyggda hypoteser, och den betonar att ett datorresultat alltid behöver tolkas i sitt biologiska sammanhang. Om du vill stödja Jean-Michel Clavery, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!